Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är bra! Det är bra! Det är himla bra! Det är 2-2! Melker Hallberg! Har ni sett?
Nej, jättefint träff av Melker Hallberg.
Wow!
Melker Hallbergs fruktade frisparksfot, hans löpstyrka och hans vilja att verkligen bli något. Egenskaper som gjorde att många trodde på en blivande storspelare. Han slog igenom i Allsvenskan, blott 16 år gammal. Numera huserar mittfältaren i skotska Hibernian, men sedan övergången till Udinese i Serie A som 18-åring har det blivit 7 klubbar på 6 säsonger, vilket knappast är idealiskt för en ung fotbollsspelare att nå sin fulla potential. I den här podden reflekterar han kring de senaste årens kringflackande. Menar att flytten till Italien visserligen var mycket lärorik, men kanske kom lite för tidigt. Och att det var tufft att känna att Udinese inte längre ville ha honom.
Just då kommer jag ihåg att det var väldigt knäckande. Det tog väl kanske 4-5 veckor nästan in på försäsongen som de sa att nej, men nu du får nog försöka hitta något för det kommer inte bli så mycket speltid i år. Och då, det är klart att man, när man har lagt en helt sån försäsong och verkligen känt att amen, det känns ändå bra, de tror nog på det, så är det klart att det blir ett tufft beslut.
Trots att Melker Hallberg endast är 24 år gammal så har han redan testat på proffslivet i 6 olika ligor i 5 olika länder. Och vi pratar en hel del om de kulturskillnader han upplevt. Och alla fallgropar i form av skador och tränarbyten som man ska parera för att lyckas i proffslivet. Men även andra faktorer utanför planen ska hanteras. Som exempelvis när han var utlånad till CB-klubben Ascoli och hade en bokstavligt talat skakande upplevelse som inte gav med sig.
Efter första jordbävningen, 1,5 månad efter det, så tror jag det var nog den sämsta sömnen jag haft i mitt liv. Det blir en otrolig skakning liksom, och att men, kommer det en sån mitt i natten och man inte vaknar, då vet man inte om man vaknar upp nästa dag, om man säger så.
Även om det blivit en rad klubbbyten finns det en tränare som varit en röd tråd för Melker Hallberg, som i 3 olika perioder spelat under Nanne Bergstrand. Och han är övertygad om att Kalmar FF gjort rätt som tagit tillbaka den gamle tränarlegendaren.
Nej, jag tror det är precis vad Kalmar behövde. Nanne är väldigt bra på att styra upp det och vet exakt vad han vill ha och hur han vill ha det. Så bara positiva tankar om det, så det tror jag kommer bli jättebra.
Utöver detta pratar vi om hans känsliga frisparksfot, hur han hanterat coronaavbrottet i ligan och varför det var självklart att gå ner i lön och varför U21-mästerskapet 2017 blev lite av en flopp men ändå en upplevelse och hur han ser på möjligheterna att på nytt få chansen i A-landslaget. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta. Ålder?
24.
Bor?
Edinburgh.
Familj?
3 bröder, mamma, pappa och flickvän.
Utbildning?
Gymnasieutbildning.
Lön?
Ja, den håller jag för mig själv.
Vad kör du?
Mercedes.
Vad läser du?
Inte mycket.
Vad tittar du på?
Allt möjligt.
Vad lyssnar du på?
Håkan Hellström.
Vad spelar du på?
Dator.
Vem är för dig världens bästa spelare genom tiderna?
Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag ska vara ärlig, jag har nog inget riktigt favoritlag, så jag får passa den då.
Inte ens Kalmar FF?
Det är klart att det är väl det som ligger närmast hjärtat.
Vilket är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
U21 EM. Nu minns jag inte vilket år det var, men det var
2017.
Precis, det var mäktigt.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Alessandro Matri. Stort fan av honom.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Att man kanske inte ska få gult kort för snack hela tiden.
Vilket mål på YouTube tar du fram och kollar på för att komma på gott humör?
Halmstad 2017 hemma. Det var fint.
Vilken är din favoritfilm?
Sagan om ringen.
Vad unnar du dig om du vill ge dig någonting?
Något inom golfen kanske.
I vilka tillfällen ljuger du?
Sällan.
Vilket köp ångrar du?
Inget som jag kommer på så.
Vad gör dig rädd?
Döden.
När var du riktigt lycklig senast?
Igår.
När grät du senast?
Det var nog ett tag sedan. Det kommer jag nog inte på.
Opmærksom. Oj. Det er godt vundet af Ramadani. Loati slipper den se. Den går Malmø! Det tager føringen mod AC Horsens.
Prøver at spille fodbold. Og så den her halv der. Så er nu bare for at ramme målet. Og det gør man.
Efter att Melker Hallberg under 4 säsonger tillhört Udinese, men bara tillbringat en i Serie A-klubben, så fick han inför säsongen 2018-2019 till en permanent flytt till danska Vejle. Men efter att klubben åkte ur den danska superligan valde han att bryta kontraktet. Och i transferfönstrets 11:e timme skrev han istället på för skotska Hibernian från Edinburgh. Efter de senaste årens ständiga klubbyten verkar Hallberg inställd på att stanna i Skottland, och han trivs med att veta var han ska spela.
När vi kommer i kontakt med varandra så är du i Kalmar hemma sedan många veckor tillbaka. Det är ju speciella tider med corona. Hur har det påverkat dig i fotbollen? Du tillhör ju Hibernian nu i skotska ligan.
Ja, precis. Nej, men säsongen är uppskjuten där borta och på obestämd tid. Så man går väl egentligen bara och vänta här hemma. Och har varit hemma i ungefär 6 veckor nu, så... Det är jobbigt, men det är de som har det värre. Så, ja.
Om man ser till fotbollen, skotska ligan har ju inte fått några positiva rubriker. Det har varit mycket diskussion om hur de röstade kring att skjuta upp spelet och liknande. Hur mycket följer du den politiken?
Nej, det är klart att man läser vad som händer och så vidare. Men det är väl inte så att jag är jätteinsatt i det heller. Men det är klart att man hänger med i vad som händer och sådär.
Ni låg ju sexa i ligan på något sätt. Ni åker ju inte ur, men det händer kanske inte så mycket uppåt heller. Hur tycker du man liksom ändå ska hantera ligan med tanke på att egentligen ska ju lag trilla ut och nya lag ska komma upp och Europaplatser ska fördelas?
Jag vet inte, det är väl inte riktigt mitt område, men jag känner ändå att det blir ju orättvist om man inte har spelat klart alla matcher, men sen samtidigt har alla spelat lika många matcher, så är det ju ändå fair på ett sätt. Men det är en jättesvår fråga, så jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den.
Vad tror du händer med ligaspelet i Skottland?
Som det känns just nu så ser det väl svårt ut att dra igång igen. Så om jag skulle tippa så får jag väl säga att den stängs av liksom så.
Vad hör du från din egen klubb Hibernian som ju är en av Edinburgh-klubbarna?
Nej, men att de väntar ju också på besked från myndigheter och så vidare. Så det är väl inte så mycket som sägs just nu, utan de väntar väl också på att få besked om vad som händer och vad som väntar skall. Liksom.
Var det helt grönt för dig när de blåste av att men du kan åka hem?
Nej, först fick vi sitta i lägenheten där borta i en vecka. Utan träning och så vidare. Men sen när det blev klart då att det skulle ta längre tid så fick vi grönt ljus att flyga hem. Och det var väl på håret att vi hann hem liksom.
Vilka krav har klubben på dig att hålla igång under tiden?
Ja, men vi har ett träningsschema som vi ska följa. Och det är 4-5 dagar i veckan som vi ska köra både gym och löpning.
Kör du någon fotboll? Tränar du med någon lokalklubb i Kalmar?
Ja, jag håller igång med min lillebrors lag IFK Berga i division 1. Så tacksam att jag får vara med där och köra lite.
Ja, okej. Okay. Så att du får ändå lite fotbollsträning?
Ja, lite.
Kör ni med närkontakt eller hur gör ni?
Ja, men jag har fått instruktioner av Hibernian att försöka och undvika det så mycket som möjligt.
Om man ser till, du flyttar ju till skotska ligan, hur känner du att det gick fram till att de blåste av det hela?
Nej, men jag har varit nöjd med min säsong. Framförallt höstsäsongen tycker jag gick väldigt bra. Sen har det blivit lite mindre speltid nu på våren, men så går det i fotbollen, det går upp och ner. Sen självklart vill man ju spela varje match och varje minut, men ibland får man bara acceptera läget och köra på liksom. Jag är nöjd.
Du har gjort ungefär 20 ligamatcher och 5 cupmatcher och så. Hur är fotbollen?
Tempostärk skulle jag säga, väldigt mycket löpning och dueller och sådär. Sen är vissa lag håller ju riktigt hög nivå. Jag tänker på Celtic och Rangers är ju toppnivå liksom. Men det är bra nivå på ligan och väldigt tempostark liga.
Vad får du för position i Hibernian? För om man tittar tillbaka på genom din karriär så har du ju hoppat runt lite liksom. Vad får du för position när du väl får spela i Hibernian?
Det har väl varit mest som sexa och några matcher som åtta. Så det är väl där jag trivs som bäst. Så det är skönt att ha kunnat få konkurrera på sin egna position ordentligt.
För de som inte är bevandrade, vad är sexa respektive åtta? Och i så fall, vilket spelsystem kör ni i Hibernian?
Ja, men det är ju inne i mitt fält då. Så sexa är väl lite sittande och åtta är väl box till box kan man säga. Vad kör vi? Vi kör 4-2-3-1. Så ja.
Sexa i ligan ligger ni när det blåses av ändå långt poängmässigt efter både Celtic och Rangers. Är det inte lite tråkigt att Celtic bara tar upp de där titlarna och att man känner att man är långt efter dem?
Nej, det har jag inte ens tänkt på. De är ett jäkla bra lag liksom, och det är häftigt att få möta dem och se att man vad det är för nivå man ska upp till för att ligga där. Sen så som du säger, det är klart att man vill vara med och utmana om vinsten, men det kommer väl så småningom. Om vi gör vårt jobb på planen så kommer det.
Hur är inramningen på Hibernians matcher?
Väldigt bra. Typiskt brittiskt skulle jag nog säga. Men mycket folk på våra matcher, så det är kul.
Du fick ju göra mål i ett av derbyna mot Hearts, även om ni fick rätt mycket stryk. Du fick väl in ett reduceringsmål. Hur är derbyna mot Hearts?
Väldigt, väldigt mycket hat skulle jag säga. Alltså, sen är det väl inte kanske, inte vad jag vet om, att det är mycket slagsmål och sådär, men det är väldigt, det är, man tycker om varandra väldigt, alltså man tycker illa om varandra väldigt mycket i alla fall och så vidare, men på matcherna så sköter sig ju alla.
Hur känner man av det som spelare, att det är så mycket hat?
Nej, men alltså, det är liksom nästan första dagen jag kom dit så sa de att man ska undvika att vara i vissa områden och så vidare, för att det är liksom hearts area och sådär. Så det, redan då fick man ju det förklarat för sig att det är liksom, det är vi mot dem, om man säger så.
Har du känt av något i något av derbyna mot hearts att du nästan blivit rädd?
Nej, absolut inte. Som jag nämnde innan, att på matcherna så sköter de sig och då vill man ju heja fram sitt lag. Så det är ingen fara.
Men du går inte på puben i de områdena som är hearts-relaterade?
Nej, man försöker väl undvika det så mycket som möjligt.
Hur är, om du jämför ett derby då i Edinburgh mot när ni möter de stora giganterna Celtic Rangers, hur är de matcherna och inramningen?
Nej, men det är jättestora matcher också liksom. Jag skulle väl nästan säga att det är samma inramning som i derbyna. Det är väl bara att det är lite mindre hets emot varandra, mot fansen emot varandra så där liksom. Men jättestora matcher och häftiga matcher att få spela liksom.
Vad känner du att du har förbättrat under det år du har varit där?
Nej, men framförallt det här med den fysiska delen av fotbollen, liksom duellspelet och sådär. Och sen känner jag väl att det här självförtroendet som man har sökt har kommit tillbaka. Så det är verkligen roligt att spela fotboll, ja.
Ja, för att det är ju ingen hemlighet att du har hoppat runt mellan många klubbar. Nu vet du att du har ett treårskontakt med Hibernian och liksom har gjort en säsong. Vad betyder det för dig som fotbollsspelare?
Nej, men det är verkligen viktigt. Det var det jag kände i somras när jag skulle bestämma mig för vilken klubb. Och det så var det här som kändes bäst. Och få ett treårskontrakt här, det är perfekt. Så att man kan stadga sig lite och liksom ta det i lugn och ro och verkligen tänka på sin utveckling som fotbollsspelare.
Managern då var ju Paul Heckingbottom. Han fick ju gå. Det är ju inte alltid så kul när man är liksom nyförvärv och sen så den som tar dit den försvinner. Hur har det påverkat?
Nej, men det har inte påverkat något större så. Utan jag fick stort förtroende av Jack Ross, den nya tränaren, direkt. Så det har bara flitit på liksom. Och man får göra det bästa och konkurrera på träning och match hela tiden.
Om man ser till corona så är det ju mycket prat om att klubbar har ekonomiska problem och så. Hur har ni gjort med era löner i Hibernian?
Vi är permitterade så vi har gått ner i lön också liksom. Så det är så det ligger till.
Ni har gått ner några procent då av lönen och så får de också hjälp av staten helt enkelt.
Precis.
Hur känner du kring det, att ta det ansvaret?
Nej, men för mig kändes det som en självklarhet att kan vi inte göra vårt jobb och klubben inte dra in lika mycket pengar på biljettintäkter och så vidare när det inte är några matcher så kändes det väl lite som ett ansvar man får ta.
Hur är annars livet i Edinburgh?
Nej, men väldigt bra. Det är en superhärlig stad och härliga människor och sådär. Så det både jag och min flickvän trivs väldigt bra.
Och med tanke på att du gillar golf så finns det ju nära till en del. Har det blivit en del, några runder eller?
Ja, det har blivit en del runder. Så det är jättefina banor så det är ju perfekt.
Har ni någon speciell bana knuten till klubben som att det är bara fritt blås att köra?
Inte vad jag vet faktiskt. Jag har inte kollat upp det. Det kanske jag får kolla upp.
Om man kollar på klubbens hemsida så ser man att du har en speciell hemmasponsor, East Air Conditioning Limited, och så har du en speciell bortasponsor, två personer, Paul Sutherland och Mark McCafferty. Men man kan fortfarande sponsra dina skor och din träningsdräkt. Har du kontakt med de liksom personliga sponsorerna?
Nej, ingenting. Det var nästan mer än vad jag själv visste att jag hade sådana sponsorer. Men det är ju roligt.
Ja. Men om du liksom nu tittar tillbaka, liksom att du väntade ju väldigt länge under förra sommaren innan det blev klart med Hibernian. Hur känner du liksom att det landade, den flytten?
Nej, jättenöjd, verkligen. Det är bara positivt över det som har varit det senaste året. Så det är verkligen nöjd.
För om man ser liksom ända sedan Henrik Larssons dagar, och då var ju ändå skotska ligan högre rankad, så har den ju, har man ju på något sätt lite sett ner på skotska ligan, och den har ju knappast blivit bättre sedan dess. Hur ser du liksom på den stämpeln som finns på skotska ligan?
Nej, men alltså det, jag förstår väl lite att det är inte den här sköna fotbollen kanske hela tiden, men det är en bra liga, och som jag sa förut så är det väldigt tempostark fotboll, så det är ingenting jag går och funderar på så, men alltså tempostark fotboll som alltså en bra liga skulle jag säga helt enkelt.
Och hur mycket har du stött på Filip Helander, som är ju en annan svensk där?
Ingenting faktiskt. Vi känner väl inte varandra så jättebra, mer än att vi har varit på något landslagsläge tillsammans. Så.
En annan omskriven spelare i Rangers, Alfredo Morales, som får mycket röda kort. Har du stött på honom i några dueller?
Ja, det har man ju gjort. Men verkligen en bra spelare, så det kommer nog bli något väldigt bra av honom.
Vad är att gå till skotska ligan? Finns det ett mål att, eller en förhoppning att kanske upptäcka dem mig i England? Att man på något sätt hamnar närmare engelsk fotboll?
Såklart att man alltid vill nå så högt som möjligt. Men det är väl ingenting jag går och tänker på dagarna. Utan jag försöker bara göra mitt bästa varje dag. Liksom. Och sen, men som du säger, det är klart att skulle det komma något intresse därifrån, så hade ju det varit jättestort. Det är en av de bästa ligorna i världen.
Andersson, Söderqvist, tar hjälp av Hallberg. Här kommer Hallberg, skjuter i mål! Och han gör banden med 2-1. Född 1995. Han gör sitt första allsvenska mål. Supertalangen slår till, och som man gör det.
Ja, men herregud, vilket mål. Alltså, det här är ju fantastiskt. Driver in på kanten och sen inget tvekan, inget snack. Utan bara pang, upp med den första. Här lite utmaning. Snack. Strålande gjort.
Och lägg namnet Melker Hallberg på minnet, gott folk.
Ja, det där är riktigt. Man ryser till hela kroppen och man blir glad när man ser sådana här mål. Det där är fantastiskt fint gjort.
Det är ju snart 8 år sedan du gjorde avtryck i Allsvenskan första gången. Sänkte Elfsborg med ett bra skott. Minns du det fortfarande? Jag menar, du var ju inte så gammal då, 16 år, när du klev in.
Ja, nej. Det är klart, känslorna minns man väl, men just sekunderna efter målet så är det mest en blackout. Det var bara som vild glädje, kan man väl säga. Så, men känslorna när man tänker på målet kommer ju absolut tillbaka.
Hur var det att vara liksom, jag menar, du blev väldigt snabbt stämplad som en supertalang och fick väldigt stort förtroende redan 2013 av Nanne Bergstrand. Hur var det att komma fram och med alla de förväntningar som följer?
Nej, alltså just de åren så var det väl väldigt mycket, då flöt ju allting bara på. Jag gick fortfarande i skolan och ja, mycket liksom, hängde med polarna och sådär, så man funderade inte så mycket. Det var väl lite mer senare som det kanske kom lite press när man flyttade utomlands och sådär, men just den tiden var det ju, då var det ju bara helt fantastiskt att spela fotboll och liksom hänga med polarna och sådär utanför, så det, ja.
Vad tror du det betyder att du spelade ju seniorfotboll redan som 13-åring i Morö BK i Division 5? Vad tror du det spelade för roll?
Nej, men man växer väl till sig snabbare liksom. Man får ju känna på de här gubbarna, om man säger så. Nej, men det här hårda spelet redan från början, så Det finns väl absolut positiva grejer med det, men sen tror jag inte att man får lika bra skolning som fotbollsspelare om man jämför med de som går i akademierna och sånt här nu, utan det finns ju både nackdelar och fördelar med det.
Du har ju tre yngre bröder som ju alla har spelat fotboll här. Man var ju framme i Kalmar FF, nu gått till Trelleborg, och då det är väl Ossian som spelar i Berga som du tränar med, och sen har du även en yngre. Nu är du äldst, men vad är det som har gjort att ni har liksom blivit så fotbollsfrälsta?
Jag tror bara det att vi gillar fotboll så jäkla mycket liksom, och alltid tyckt att det har varit kul, och så har man väl sporrat varandra på bakgården när man var yngre så här liksom, så det, men framförallt glädjen för fotbollen tror jag, det är nog absolut det som är det största.
Henrik Rydström har väl haft ett par av dina bröder sen, men du har väl också haft Henrik Rydström?
Precis, han var väl andra tränare till Nanne 2017 hösten där och våren 2018. Så nästan ett år.
Och sen innan det var ni ju lagkamrater, även om det var, han var mer än dubbelt så gammal som du när ni spelade ihop. Hur var det att jobba med honom?
Nej, men en fantastisk person, väldigt driven och lite olika som tränare och spelare skulle jag väl säga. Som tränare var det väldigt mycket detaljer och väldigt mycket noggrannhet och sådär. Och som spelare var det väl väldigt mycket liksom där bra lagkapten, tog hand om alla och liksom ut och bara köra och ja, absolut allt för lagets bästa liksom.
Du har ju rätt tidigt skickliga frisparkar och så. Hur mycket har du tränat på det?
Nej, men det blir ju några dagar varje vecka som man står och gnuggar 5-10 minuter efter träningarna. Det behöver inte vara mycket, bara att man håller igång någon. Ja, sådär. Så, ja.
Hur besatt av fotboll har du varit?
Ja, när jag var yngre har det varit extremt mycket fotboll i livet. Nu försöker man väl att slappna av när det inte är fotboll, men i mina yngre år så extremt mycket fotboll hela tiden i skolan, ja, när man kommer hem, träningar, allting.
Hur mycket har du kört extra vid sidan av de kollektiva träningarna?
Väldigt mycket tills det blev så pass mycket träning att man kanske inte behövde köra det extremt mycket. Men när man var i tonåren så blev det väldigt mycket, och det kunde ju vara, om vi hade dubbelpass så var det extra efter de träningarna med. Så ja.
Var det på gränsen till att det blev för mycket?
Nej, inte just då, utan då, det är ju den här, som jag sa, så länge det är kul så kan man ju bara köra på liksom. När man är yngre så blir man ju aldrig trött, känns det som, utan det, då bara är det ju bara att träna på liksom.
Om man ser till fotbollen så är ju det liksom en viktig del, men ofta när man är ung och lovande så vill ju folk gärna betona vikten av att man håller igång skola och liknande. Vad hade du för alternativ plan om du inte hade blivit heltidsspelare?
Jag ska vara ärlig med det och säga att jag hade inte så mycket tankar på det. Skolan har alltid varit ganska lätt för mig, så jag har ju liksom skört skolan på tills att jag började träna med Kalmar FF A-lag hela tiden då. Och då fick jag ta ett snack med lärarna på skolan, och då förlängde vi min kurs ett år, men sen så hann jag inte gå klart det, för då precis efter studenten så hände det här med Udinese och det, så jag har lite kvar i skolan.
Det kunde du ju tagit nu i vår.
Ja, det är sant. Det har jag inte tänkt på. Men det finns ju fortfarande tid.
Absolut. Men du har ju som sagt ett hus i Kalmar, och du har ju varit tillbaka i Kalmar i olika omgångar sedan du lämnade. Vad är känslorna för Kalmar FF nu?
Nej, de är fortfarande starka, lika starka. Det skulle jag väl säga. det är ju den klubben som har uppfostrat mig till den spelaren jag är idag. I, som du själv sa, i två omgångar, så det är jättemycket att tacka dem för.
Vilka tankar finns att någon gång återvända och spela för Kalmar igen?
Ja, det är såklart man hoppas på det. Men förhoppningsvis så är det efter många fina år utomlands. Så ja.
Hur ser du på Kalmar? Jag menar, det har inte varit några roliga år de sista åren. Det har säkert inte du missat heller.
Nej, precis. Nej, men jag vet inte riktigt vad man ska säga. Vissa saker har väl varit dåligt skötta och lite sådär. Och sen förra året så såg jag verkligen fram emot det året. För jag tyckte att de hade en väldigt bra trupp. Och det kändes som det var positiv energi och sådär. Men sen mitt i säsongen vet jag inte riktigt vad som hände. Och väldigt tråkigt, men samtidigt väldigt skönt att de klarade kontraktet. Så får vi hoppas på ett bättre år i år med en spännande trupp med många unga spelare och mycket fart i truppen.
Du var ju med förra sommaren och tränade med dem under Magnus Persson. Vilken känsla fick du då?
Nej, men jag tyckte ändå att det kändes väldigt harmoniskt just då. Det är klart att någon, ja, efter någon förlust och sådär så kanske man kände av att det var lite irritation i truppen. Men det är det ju efter varje förlust kanske. Så det är inte så att jag märkte av något så, utan jag tyckte det var god stämning och harmoniskt och bra fart på träningarna och sådär.
Nu är man tillbaka till rötterna igen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen Nanne Bergstrand återvänder som tränare. Det är väl fjärde gången faktiskt han återvänder. Hur ser du på den lösningen?
Nej, jag tror det är precis vad Kalmar behövde. Nanne är väldigt bra på att styra upp det och vet exakt vad han vill ha och hur han vill ha det. Så, bara positiva tankar om det, så det tror jag kommer bli jättebra.
Ja, och jag menar, även om han tillhör Udinese nu och du gjorde det tidigare, Svante Ingelsson, jag tror att ni har något släktskap, har ni väl? Är ni inte tillsammans med tvillingssystrar? Eller?
Jo, precis, så är det.
Ja, men han är hemma nu och ska köra lite, men man vet inte hur mycket det blir.
Nej, precis. Det är ju en tråkig situation i det, i och med corona och så, men man får ju acceptera läget, så får vi se hur det går. Men förhoppningsvis så blir det ju några matcher.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det var ju inte bara det att Melker Hallberg blev den fjärde yngsta målskytten i allsvenskans historia. Faktum är att han efter sin debut som 16-årig ganska snabbt tog en ordinarie plats i Kalmar FF och var sedan en av allsvenskans bättre spelare under den följande säsongen. Och det gjorde honom högintressant för Europas proffsklubbar. Som många andra under den här perioden föll valet på Serie A och Udinese. Men han blev ganska snabbt varse att konkurrensen var stenhård. Transfersumman på knappt 15 miljoner kronor knappast innebar något större tålamod från den italienska klubben.
Ingen har ju missat att du gick till Udinese som supertalang 2014. Köpte de loss dig, du skrev ett femårskontrakt. det blev ju inte riktigt vad man hade hoppats på. Vad gick snett?
Men det, nu är det ju lätt i efterhand att sitta och säga så här, men jag var väl lite ung kanske och så där. Samtidigt så tycker jag första året så lärde jag mig extremt mycket och tog med mig mycket från första året. Sen så hamnade jag väl lite i kläm med utlåningarna och allt det där, men det är liksom, jag kan inte sitta och ångra något nu, utan jag känner väl att jag har lärt mig från allt det, och jag är fortfarande ung och har massa erfarenhet i bagaget, så det är, man får ta med sig och se positivt från allting. Sen är det klart att det har varit mindre roliga stunder under de åren, men just första året i Udinese kände jag att jag lärde mig mycket och fick några matcher i Serie A och kände väl, hade ju en förhoppning när jag kom tillbaks på försäsongen på sommaren att ja, men det här året kan bli riktigt bra.
Ändå känslan av att man, jag menar, du är ju inte ensam svensk som har passerat i Udinese och man köps in och det är stora förväntningar och att de ändå ganska snabbt kan lägga en åt sidan. Hur är det att liksom komma tillbaka till en försäsong taggad, nu jädrar, nu ska jag ta klivet, och så plötsligt bara inse att jag finns inte med i planen?
Ja, just då kommer jag ihåg att det var väldigt knäckande nästan. Men det var väl knäckande, vad ska jag säga. Jag hade ju kommit ner dit och det var inte direkt heller när jag kom ner, utan det tog väl kanske 4-5 veckor nästan in på försäsongen som de sa att nej, men nu du får nog försöka hitta något, för det kommer inte bli så mycket speltid i år. Och då, det är klart att man, när man har lagt en hel sån försäsong och verkligen känt att det känns ändå bra, de tror nog på det, så är det klart att det blir ett tufft beslut. Men sen ska man gå och gräva ner sig över det hela tiden, så kommer det ju aldrig vända liksom.
Nej, men hur hanterar man det för att inte gräva ner sig?
Nej, men alltså jag vet, jag kan inte svara för alla, men jag är ju sån att man blir lite tjurig och sådär, men ibland kanske det bara är positivt att man tänker nu jävlar ska jag visa någon. Så det, för mig är det bara att gräva ner i huvudet och köra på, för jag vet själv hur bra fotbollsspelare jag är. Så ibland gäller det bara att gräva ner huvudet och köra på liksom.
Det är ju lätt att, jag menar, man, som ung talang skriver på för att se A-lag, spela lite grann och sen hamnar lite snett, så kan jag misstänka att det blir lite så. Folk i omgivningen eller yttre omgivningen säger, vad var det vi sa, du skulle inte gått dit och så. Hur hanterade du det?
Nej, men det var väl som jag sa innan, det är ju lätt att säga när det har hänt, men om man aldrig tar några risker i sitt liv och så vet man ju aldrig vad som händer liksom. Så det är väl det enda jag kan säga, att det är lätt att säga nu att ja, men det sket sig, ja. Men det finns ju andra fotbollsklubbar och andra ställen man kan lyckas på.
När du fick budet och satt ändå som ung spelare, och jag antar att dina föräldrar och agent och så, hur resonerade du?
Nej, men jag kände väl att jag var extremt sugen på att testa proffslivet och var jäkligt positivt inställd på det. Så det var väl mest det. Sen så med mamma och pappa så gick väl mest diskussionen att om jag var redo för det trots att jag var så ung. Och ja, det var ju det jag kände liksom. Jag hade ändå bott hemifrån i nästan 3 år vid den tidpunkten och kände att det var inga problem så.
Hur var omställningen att flytta då som 18-åring till Udine och ta tag i sitt eget liv på något sätt och bli proffs i en Serie A-klubb?
Nej, men det funkade faktiskt väldigt bra utanför fotbollen. Det enda som var problemet var väl i början att de är inte väl, ja, superbra på engelska där nere, så man fick ju kroppskommunicera lite, men utanför tycker jag allt funkade bra. Udinese är en väldigt bra skött klubb skulle jag säga, runt om allting. Många personer som hjälper en och de har väldigt bra koll och så, det är en väldigt bra skött klubb, så allt sånt funkade superbra.
Och hur var känslan att få debutera i Serie A?
Det var magiskt. Jag kommer ihåg det. Det var vår mittback skadade sig. Vi spelade med trebackslinje. Han skadade sig någon minut innan halvtid, så jag fick hoppa in i halvtid. Jag kommer ihåg när vi hade taktiksnacket i halvtid att jag satt och skakade av nervositet, men det var superhäftigt.
Kan du känna, vad var du saknade, eller var det mer politiska skäl som gjorde att den tränaren som tog över där på sommaren, Stefano Colantuono, att varför han inte satsade på det?
Nej, men han tyckte väl kanske att jag inte var tillräckligt bra. Det är väl mest det. Det är så jag tror det var. Och det, så är det ibland. Alla tränare gillar inte en, och det är bara att acceptera liksom.
Hur mycket spelade ekonomin en roll när du valde att skriva på 5 år för Udinese?
Inget alls.
Du måste ju ändå sett siffrorna och tänkt att wow, nu kan det bli ett hus i Kalmar och en Mercedes.
Jo, det är klart att det var en stor löneökning, absolut. Men ända sedan jag liksom har börjat spela fotboll har jag aldrig riktigt spelat för pengarna. Det ska jag vara helt ärlig och säga. Sen är det klart att det är ju en del av det, men det är inte så att jag skriver på enbart för pengarnas skull.
När kände du att Udinese helt gav upp dig som en spelare de ville satsa på?
Jag skulle nog säga efter första lånet i Kalmar där, innan jag förlängde, så kände jag väl att nu tror jag inte jag åker tillbaka dit mer. Jag tror de har tröttnat på mig och jag har tröttnat på dem. Så ja.
Hur kände du då?
Nej, men man hade ändå haft det lite på känn liksom att det kanske inte blir något där nere, och då det är klart att det är lite dröm som går i kras, men som jag sa innan, det finns ju andra klubbar man kan slå igenom och andra ställen, och just nu trivs jag svinbra i Burnien, så det, ja.
Ditt första lån är ju att du går till Vålerengen, norska ligan. Hur resonerades det där när du hamnade i norska ligan?
Speltid. Framförallt speltid. Och sen Oslo, fin stad att bo i, och Norge nästan som Sverige. Så. Men framförallt speltid.
Men på något sätt det var bara ett, du är där en säsong och sen går du till Hammarby.
Precis. Nej, men det jag har känt hela tiden var väl att under de första lånen så har det alltid varit målet att komma tillbaka till Udinese, och då har man varit på lån och sen inte fått besked direkt, och sen kommer besked, nej men det är nog bäst om det blir lån igen, och då kanske det har kommit med lånerbjudande och så vidare, och just då kände jag Hammarby, och det var med Nanne, och ja, jag hade en bra tid där uppe.
Var det ändå inte svårt med tanke på din Kalmar-koppling att plötsligt gå till Hammarby?
Jo, absolut, men ibland måste man tänka på sig själv också. Jag kände att i Hammarby blir det med största sannolikhet speltid, och det är liksom jag spelar fotboll för att spela matcher och känna den känslan liksom. Så, men det är klart att det var mycket, mycket diskussioner där om jag verkligen skulle göra det. Men det ångrar jag inte idag. Jag hade en bra 6 månader där uppe och väldigt, väldigt fin klubb Hammarby och härliga supporter.
Sen efter ett halvår där så var det Ascoli i Serie B. Hur var det?
Ja, det var väl lite halvt så där skulle jag säga. Först så fick jag spela lite matcher och sen åkte jag på en ljumskada som höll mig borta i nästan 3 månader. Och sen när jag kom tillbaka så var det ju jordbävningsområde där vi bodde, så då var det väldigt mycket jordbävningar, och det var väldigt psykiskt påfrestande att man inte kunde sova om nätterna om det skulle skulle bli en jordbävning under natten och ja, det var ju jättemycket människor som dog av det och sådär. Så jag, det är ganska jobbig psykisk tid, men inte pigga av fotbollen kanske mest för rädslan om livet, om man säger så.
För det var jordbävning och sen så var du rädd tiden efter jordbävningen som hade varit.
Nej, men det var ju jordbävning först i augusti. Och sen när det kändes som att allt hade lugnat ner sig så blir det där runt, ja, i november nästan hela tiden fram till, ja, januari. Så är det så här jordbävningar, både stora och små hela tiden. Och det är liksom, ja, som jag sa, man, det är ganska obehagligt när hela huset börjar skaka. Och så man ser det faller små kuskorn och sånt från taken och sådär. Man vet ju inte om de gamla husen håller heller liksom, men ja.
Så att egentligen det är av det skälet som du bryter med Ascoli efter ett halvår och går tillbaka till Kalmar på ett annat lån?
Precis, det var så jag och min agent, eller jag sa det till honom att när jag var där nere sista jordbävningen som jag upplevde kom, så att jag spelade dator med en kompis och så var det, så ja, började allting skaka liksom, och då kände jag att nej, nu det här funkar liksom inte. Jag kan, ja, det var bara väldigt jobbigt och en hemsk upplevelse.
Vad var det svåraste du var med om?
Nej, men just det här att man, alltså, ja, att det blir en otrolig skakning liksom, och att men, kommer det en sån mitt i natten och man inte vaknar, då vet man inte om man, ja, vaknar upp nästa dag, om man säger så. Så det efter första jordbävningen, en och en halv månad efter det, så tror jag det var nog den sämsta sömnen jag haft i mitt liv i alla fall, om man säger så.
Sökte du någon liksom hjälp, psykolog eller psykiater som kunde hjälpa dig att bearbeta det?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var jag och min flickvän som bodde där nere, och sen ja, vi försökte väl ta hand om oss själva liksom och peppa varandra.
Då väljer du att istället gå tillbaka till Kalmar. Hur var det att komma tillbaka till Kalmar 2,5 år efter du hade lämnat?
Nej, men det var ju härligt att komma hem och spela för klubben som ligger mig närmast om hjärtat, såklart. Sen 2017 var väl ett ganska tufft år fram till, ja, eller ett tufft år hela tiden, men efter sommaren så börjar vi ju få lite vinster och det börjar vända och det blir lite positiv känsla igen. Det var, vi hade ju ett väldigt bra lag, men det funkade inte riktigt, och ibland är det så.
För det är det inte då Nanne kommer in och styr upp det på hösten?
Jo, precis.
För att då, så att då får ni till det på något sätt under hösten. Vad är det han gör?
Nej, men jag tror han kommer in med en tydlighet och att vi, alltså, ställer höga krav på vår fysiska, ja, fysiska standard, om man säger så, och liksom höjer allt ett snäpp intensitetmässigt, och då märker man ju av det, då orkar man ju springa längre mer och sen plus tydliga instruktioner på hur han vill att vi ska agera på planen, så funkar det bra för oss.
Sommaren därefter så är du ju fortsatt utlånad och sen så är du ju på väg att stanna, men det blir ju så att Vejle köper tillbaka dig. Men det är ju också då Nanne går in i vägen. Hur överraskad var du av att han gick in i vägen?
Nej, men det var väl en vecka efter att jag lämnade för Vejle, och då kommer jag ihåg att det blev lite som en chock när jag läste det, för veckan innan hade jag tränat på och liksom inte så att det märktes någonting så på honom. Så det är klart att det blev som en chock, och man tyckte ju synd om honom, såklart.
Du går ju till Vejle, de köper ju loss dig och på något sätt kopplar loss dig från Udinese. Hur kommer det sig att du valde Vejle där?
Nej, men de tränaren där var italienare, hade sett mig spela i Italien och på alla de här lånen som jag var på. Då så handlade det mycket om speltid i en central position där jag inte hade spelat så mycket i Kalmar under sista tiden. Och det, jag ser mig själv som central mittfältare, så då kände jag att ja, det är en chans värd att ta liksom, och få spela på sin position där man trivs som bäst och så.
Hur gillar du året i Danmark?
Nej, Danmark är ett bra år. Lite resultatmässigt var det väl kanske sådär, men livet utanför är väldigt likt Sverige, och Danmark är en nivå upp från svenska, allsvenskan skulle jag säga. Det är lite mer tempostark fotboll. Så ja, mycket lärdomar och som jag sa, väldigt likt Sverige utanför ändå.
Du som spelar både i Norge, Danmark och Sverige, vad skiljer de tre toppserierna sig åt?
Jag skulle säga att Danmark är väl den som är tempostarkast och kan bibehålla liksom på kvalitet i fotbollen samtidigt. Sen tycker jag allsvenskan kommer tätt efter, och sist så får jag väl säga Norge, för att jag tyckte det var väldigt, nu kanske det bara var när, alltså det är ju några år sedan jag var där, så jag kanske inte ska säga någonting för mycket nu, men
det var mer som Skottland, mer enkel fotboll.
Ja, mer enkel fotboll i Norge, så kan vi säga.
Ja. När du spelar i Vejle så åker ni ju ut, och du väljer att bryta kontraktet trots att du hade ett tvåårskontrakt, för du hade en sån klausul. Hur resonerar du där?
Nej, det var väl inte så mycket att resonera om. Det var väl med att danska andra ligan lockade inte så mycket. Så ja, inte så mycket mer att säga om det.
Hur orolig var du ändå att du skulle hitta något bra alternativ och att ändå vilja stanna ute, så att säga?
Nej, men det är ju klart att man går och hoppas på det bästa och att det ska komma någonting som bara, oh shit, det här känns så jäkla bra och sådär. Så det är klart att man hela tiden går och hoppas på det bästa, men nu blev det HIB, så jag är supernöjd över det.
Om man ser tillbaka, jag menar, många skiften och så, att vara en lånespelare. Jag bara tänker rent nyfikenmässigt, hur går det till att komma till nya omklädningsrum hela tiden? Du byter ju väldigt ofta liksom. Hur är det?
Nej, det är klart att det är alltid en speciell känsla att gå in i ett nytt omklädningsrum första gången. Men bara man är sig själv och liksom, ja, är trevlig, så kommer andra människor var trevliga tillbaka. Och sen är det ju fotboll vi ska göra, så det är mycket som handlar om att skaffa sig respekten på fotbollsplanen med. Så.
Hur skiljer det sig från att liksom Danmark och Norge och Italien och Skottland och Sverige? Hur skiljer det sig när man kommer som ny i ett omklädningsrum?
Jag skulle säga att både Sverige, Danmark, Norge och Skottland är väldigt öppna och liksom härlig stämning i omklädningsrummen på alla ställen jag har varit. Det är mycket, alltså, att man skojar med varandra och har en härlig stämning mot varandra. I Italien var det väl lite mer att man ser efter sig själv och inte så mycket tugg med varandra och sådär. Sen om det borde på att alla inte kunde språket, som jag själv inte var superbra på italienska förrän, ja, de sista månaderna, så är det klart att det kanske är en bidragande faktor också, men det var mycket, mycket hårdare stämning, om man säger så.
Hur gör man med språket när man kommer då? Det är klart att i Norge och Danmark funkar det ju lite, men liksom hur hanterar man språket när man kommer till Askoli eller Udine?
När jag kom till Udine så fick vi ta språklektioner. En halvtimme, tre till fyra gånger i veckan. Så det var ju inga långa lektioner, utan det är direkt efter träningen går man upp och kör lite efter lunchen eller något sånt där. Så det gick relativt snabbt, så det var skönt.
Hur är det också att vara lånespelare? Jag tänker att man liksom kanske inte brinner exakt lika mycket för en klubb om man skriver på tre- eller fyraårsavtal jämfört med om man kommer in. Man vet att det är ett halvår och sen ska det kanske eventuellt förlängas. Hur är det?
Nej, jag har aldrig riktigt känt så, utan det är bara att vinna som finns i min skalle. Jag förstår vad du menar, men den tanken har aldrig slagit mig, utan jag vill bara ut och vinna fotbollsmatcher hela tiden.
Hur löser man det rent praktiska med liksom en ny bostad på något sätt? Det är ju nästan ny bostad en gång i halvåret. Ja. Jag vet, Tobias Gran läste jag någon gång i något gammalt offside-reportage, och han brukade köpa grejer för 30 000, sen lämnade han det där han hyrde liksom och så. Hur löste du det, eller bodde du på hotell eller?
Nej, men ofta så har ju klubben en lägenhet eller någonting som de har till spelare, och då är den ju oftast möblerad. Sen så får man ju komplettera med det man själv vill ha och lite små grejer och sådär. Men det är ingen fara alls.
Men det låter inte så glamoröst direkt.
Nej, det är klart att det inte alltid är det, men det får man ta ibland.
Och just att man också... Ja. Det byts ju i tempot, det är ju högt både när det gäller spelare och tränare i klubbar och så. Jag menar, tittar man efter, du har spelat på många olika positioner, när Nanne tog dig till Hammarby så hamnade du på en kant och så. Hur mycket känner du kring det, att det har varit lite bökigt att hamna på olika positioner i olika lag?
Nej, det är klart att det finns en faktor som gör att man hela tiden vill spela på där man själv trivs liksom, men jag har väl alltid liksom gjort det som är bäst för laget, och där tränaren vill ha mig så spelar man liksom. Spelar man, så är det väl onödigt att gå och säga att man inte vill spela där liksom. Men det är klart att jag själv ser mig som en innermittfältare, och då vill man ju helst spela där, men man spelar där man blir tillsagd, tycker jag.
Hur skiljer sig kulturen i olika länder och klubbar när det gäller att gå in och kanske prata med tränaren, managern, och ändå diskutera, ja men nu fick jag sitta på bänken eller läktaren, eller nu tyckte jag inte detta var bra. Hur skiljer det sig åt det?
Nej, men alla där jag har varit har väl varit ganska öppna med att prata med spelare. Det har inte varit några problem alls. Så är det ju vissa tränare med lite mer hemlighetsfulla, om man säger så, med sina svar och så vidare. Men att prata med tränarna har aldrig varit något problem för mig. Och det är ju skönt.
Du pratar ju om att du, jag menar, det är ju kärleken till fotboll som är grunden, att pengar liksom är en annan sak. Men på något sätt så är det ju ändå så att fotbollen är ju lite pengastyrd, och man som spelare ibland kan bli en vara. Jag menar, Udinese investerade ju dig och gav dig ett femårskontrakt för att de trodde att du kunde bli en spelare och kanske sälja vidare och så. När man då skickas runt så, hur mycket påverkar det att man faktiskt är en vara?
Ja, det är ju såklart att det är inte svinkul att det liksom man har den synen på sig utav vissa människor, men så är det ju. Det är så som fotbollen har utvecklats, och man får ju bara acceptera det liksom. Det är inte så mycket mer att göra, annars så får man ju söka sig till något annat.
Hur många gånger har du känt att vad är detta liksom, varför håller jag på i den här världen?
Jo, men den tanken har ju kommit några gånger, men när de gångerna man har vunnit en fotbollsmatch och det är en glädjegivare, så tänker man ju, fan, jag ska aldrig sluta spela fotboll.
Vad är det som har hänt när du har tänkt på att det här är inte så kul ändå?
Nej, men det kan ju vara till minsta lilla grejen, att man har gjort någon skitträning eller man har förlorat en match, eller som du säger där med utlåningar, att det har blivit något skit där eller sådär. Det kan ju vara vad som helst.
Ja, men kan du inte trötta på cynismen som ändå finns kring fotbollen? Alltså, det är ju väldigt långt från kärleken och ett enkelt spel när det plötsligt blir mer business av det.
Jo, men det är väl det jag känner, att jag är på väg och har hittat rätt nu liksom. Och då är det väl onödigt att se tillbaks på de gamla tankarna och banorna.
Är det någonting du hade velat... Som du idag vet, när du har varit med om alla erfarenheter, som du hade velat känna till när du var 18 och stod inför valet, vad ska jag göra? Liksom, ska jag gå ut i Serie A eller ska jag vara kvar? Eller?
Nej, jag tror inte det. Jag tror jag hade tagit samma beslut om jag hade fått göra det en gång till. Så det är absolut ingenting jag ångrar över det jag har gjort.
Ta sig hela vägen till Polen för ett nytt U21 landslagsslutspel i och med det här målet.
Du har ju spelat i många ungdomslandslag och var ju med i U21. Du var ju faktiskt med i kvalmatcherna, startade ju den kvalmatchen mot Frankrike inför 2015, men kom inte med 2015. Vad hände där?
Jag hade lite oflyt. Jag kommer ihåg om det var mot Sampdoria hemma med Udinese i en av de sista matcherna, tror jag, så får jag en bristning i vaden. Sen kanske inte jag hade kommit med ändå, men det hjälpte ju inte att man satt in och körde rehab de sista 3 veckorna på säsongen. Men det behövdes ju inte ändå.
Nej, precis. Men hur var det att följa U21-EM? Liksom framför TV när du då hade ändå varit med, jag menar, var med i Frankrike-matcherna och var med där på slutet, men missade själva festen?
Nej, det är såklart att det hade varit svinkul att vara med, det är absolut, men de gjorde ju ett enormt jobb, så man var ju glad för deras skull också.
Men du är ju med i U21-EM, och som du nämner i faktarutan så är U21-EM i Polen 2017 den häftigaste upplevelse du har haft. Vad var det som stack ut?
Nej, men allt det här med att det var så stor uppvaktning och mycket fan som var nere var ju superhärligt att se. I den staden vi bodde var ju det enda man såg svenska fans. Så, nej, det var bara en häftig upplevelse och liksom, ja, mäktigt bara.
Sportsligt blev det ju inte den utväxlingen som det var 2015. Vad var det som brast?
Jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga. Det är små marginaler hit och dit. Så, men jag tycker vi spelade en jäkla bra fotboll. Liksom, och hela gänget tror jag hade jävligt kul tillsammans.
På något sätt när man har varit med i U-landslag hela vägen och U21-landslag så gissar jag att ändå liksom att målet är att nå A-landslaget. Du har ju varit med på ett par januari-turnéer och till och med gjort mål, eller hur?
Ja, precis.
Och bra svensk inledning! Vilken inledning! Melker Hallberg sticker iväg på djupet. Han har inte varit inne mer än en knapp minut. Sen gör han 2-0 för Sverige. Suveränt svenskt anfall. Och vilken känsla för Melker Hallberg, 20-åringen som fick spela en halvtimme mot Estland i sin andra landskamp, målskytt.
Minns du det fortfarande, att det var stort?
Ja, det var ju superhäftigt. Jag tror till och med det var första touchen i den matchen när jag kom in där. Så det var ju jäkla häftigt.
Och det är klart att jag menar, det riktiga landslaget är ju nästa steg, men hur var det att vara med? Du har ju varit med både under Erik Hamrén och rätt nyligen under Janne Andersson. Hur är det att vara med nära det riktiga landslaget?
Ja, det är ju superhäftigt att se hur de har det och hur de tänker och hur de gör det på varje samling liksom. Och då får man väl den här, ja, vad säger man? Att det är inte så långt dit, även om det är en bit kvar, så är det liksom, är man där uppe och nosar så vet de ju vem man är i alla fall.
Hur ser du på framtiden? Jag menar, du är ju bara 25 år och liksom har ju en oerhörd erfarenhet och spelar nu ändå hyfsat i skotska ligan. Jag menar, där finns Helander som är med i landslaget.
Nej, men det är klart att att man vill spela för sitt land och representera sitt land, men det är väl ingenting jag går och tänker på under liksom i veckorna, utan jag försöker bara göra det jobbet jag behöver göra för att bli så bra som möjligt, och då presterar jag bra fotboll så kommer de nog märka det.
Men du har inte träffat Jan Andersson, Peter Wettergren på plats i... de har inte varit i Edinburgh och kollat vad du vet.
Nej, inte vad jag vet.
Det är bara att kriga på. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och har ni några synpunkter, tankar, idéer eller önskemål så är det bäst att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.